God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Bibelförklaringen ska vi få lyssna till ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och vi håller på med Romarbrevet och vi håller på med del 20. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Du kan också lyssna till det på Värnamo församlings hemsida. Du går in på värnamopastorat.se och klickar på Kristet liv och sedan undervisning till då bibelförklaringar. Och där finns alla bibelförklaringar som Håkan Sundlid har gett ut under många år. Men nu då Romarbrevet och bibelförklaringar med Håkan Sundliden.
Nu så är vi i Romarbrevet 5 och vi ska börja på vers 12 och förhoppningsvis hinna hela kapitlet ut ikväll. Vi får se om vi klarar det. Går det så går det. Vi börjar med att bedja. Herre, vi tackar dig att vi får komma inför ditt ansikte. Att vi får ha tillgång till vittnesbördet om dig. Att vi får läsa ditt eget ord. Och nu ber vi att du genom ditt ord, genom din heliga ande, öppnar våra hjärtan, våra sinnen och låter oss få skåda in i din person. Få lära känna dig allt bättre och din vilja och ditt verk. Herre, vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Jo, det kan tyckas som ett ganska långt avsnitt, men vi behöver ju inte, det är faktiskt en fördel med tanke på att vi har hållit på så många år, får man nästan säga nu. Att vi har ju gått igenom vissa saker i tidigare brev och vi har tidigare i Romarbrevet gått igenom vissa begrepp som rättfärdiggörelse och försoning. Så nu kan man ju läsa sådana utan att vi behöver ta allting från början. Och då kan det gå lite fortare bara av det skälet. Så jag hoppas ni är flitiga nu och tillgodogör i det som sägs, för det är inte säkert att det kommer tillbaka så där varje gång. Det vi har nu är alltså den andra delen av Romarbrevet 5. Och då behöver jag bara säga det att som en sammanfattning av det som var tidigare, att i Romarbrevet 5 vers 1 till och med 11 så räknar Paulus upp ett antal, närmare bestämt 6 stycken olika resultat utav att vi har förpassats in i Jesus Kristus. Och ni kommer ihåg det i vers 1, frid. Vers 2, nåd och hopp. Vers 5, kärlek. Vers 9, frälsning. Vers 11, glädje. Det är nyckelorden. Frid, nåd, hopp, kärlek, frälsning, glädje. Allt det där finns i det tillstånd som vi lever i. Det är den miljö i vilken vi är placerade. Så det är fantastiskt att läsa de här verserna noggrant och stanna vid dem och meditera över dem. Det som kommer nu då i vers 12 och kapitlet ut, där försöker Paulus framhäva ännu mera vad det är att leva i Jesus Kristus. Och då gör han som så att då jämför han med hur det var att leva i Adam. Så livet utan Kristus, nämligen livet i Adam, blir en sorts bakgrund, kan man säga. Men den bakgrunden, den mörka bakgrunden, den ger Paulus med syftet att framhäva det nya livet i Kristus. Nu är det tyvärr så, och det får jag väl kanske säga redan på en gång då, så att ni får rätt inställning till det hela, att det där beskrivningen av livet i Adam, den är så pass närgången. Det handlar ju om arvsynden och döden och sånt. Så att det tar ganska mycket uppmärksamhet ifrån oss. Mera än vad det förmodligen var tänkt hos Paulus. För han ville ha det som en bakgrund för att lyfta fram Kristus. Men en vanlig bibelläsare läser det här, då fastnar man nästan mera i Adam än vad man fastnar i Kristus. Men när vi går igenom det här nu så kommer ni säkert att se hur Paulus vill lyfta fram livet i Kristus. Och det är en förstärkning, ursäkta, det är på så sätt en förstärkning av det som vi läste i första halvan av femte kapitlet. Och inte bara en förstärkning, för det finns ju en gräns för hur mycket man kan förstärka saker och ting. Men det blir samtidigt också en introduktion till livet i Kristus, nämligen kapitel 6, kapitel 7, kapitel 8. Där går han ju igenom mera i detalj vad det kristna livet innebär. Så man kan säga att kapitel 5, som jag sa förra gången också, att antingen så kan man se det som en avslutning på det som har sagts tidigare, eller så kan man se det som en inledning till det som kommer här nu med det kristna livet, kapitel 6, 7, 8. Eller också får man dela på det och föra åt båda hållen. Det har mindre betydelse. Men det är hur som helst. Okej, det är kapitlet är fristående, det står för sig själv. Men jag känner ändå, inte minst den andra halvan här utav femte kapitlet, är en sorts introduktion. Han öppnar en dörr för kapitel 6, 7 och 8. Det kommer ni också att se här alldeles strax. Det var ju så här också i kapitel 5. Ja, och i kapitel 4 och 3 också. Att det Paulus har varit mån om att framhäva, och det blir ännu tydligare nu då, det han varit mån om att framhäva är ju att Jesu död på Golgata kors är för alla människor. Han riktar sig alltså inte bara till kristna eller till döpta eller något troende och så, va, utan det här gäller alla människor. Men det som Gud har gjort för alla människor, och det här tycker jag man ska ha med, det har han gjort i och genom Jesus Kristus. Så det är alltså inte så som man först kanske tänker lite naivt och förhoppningsfullt, att ja, men det betyder ju att alla är frälsta. Svar ja, men i Kristus. Inte utanför Kristus. Och det är det här som blir så tydligt nu när man talar om livet i Adam och livet i Kristus. Men icke desto mindre så är det viktigt att ha klart för sig att den objektiva rättfärdiggörelsen, som det kallas, den omfattar alla människor. Försoningen omfattar alla människor. Rättfärdiggörelsen omfattar alla människor. Evangeliet ska erbjudas alla människor. Det är en ren upplysningsverksamhet att berätta om evangeliet. Men det ska ju tas emot också. Men också mottagandet är ju ett sorts gudomlig gåva. En gudomlig akt. Nåja, när Paulus har varit mån om att tala om detta väldiga verk i Jesus Kristus, då måste han ju då försöka förklara också hur en människas verk, nämligen Jesus Kristus, verket i Jesus Kristus, hur kan en människas död och uppståndelse får betydelse för alla människor? Högst relevant fråga. Hur kommer det till dig och till dig och till dig och till mig? Det som Jesus har gjort. Och det hör också till bakgrunden när Paulus nu går över att tala om livet i Adam och livet i Kristus. Han jämför nämligen på det sättet att ja, men synden har ju kommit till alla människor. Alla människor är delaktiga av synden. Alla människor dör på grund av en enda människa, nämligen Adams försyndelse. Och så har han det som en jämförelse då. På samma sätt är det med Jesus Kristus. Det Jesus Kristus gör det för alla människor och alla får del av det. Men det här ska han nu då visa lite tydligare. Och då får man dela in det som vi har framför oss i några stycken. Och vi säger från vers 12 till och med 14. Där jämför han Adam och Kristus med varandra. Sen när man kommer till verserna 15 till och med 17, då glider det över till att han jämför kvaliteterna hos Adam med kvaliteterna hos Kristus. För egentligen så är det så, som vi också kommer att se, att jämföra Adam och Kristus, det går egentligen inte. De är ojämförbara. Därför att när Gud sänder Jesus Kristus, då är han så i sig unik. Så det går ju inte att jämföra med någon annan människa. Han är ju väsensskild. Och det är på något sätt som att Paulus, han har använt den här jämförelsen Adam och Kristus. Men sen i den andra delen då, vers 15 till och med 17, så inser han att den där jämförelsen håller inte fullt ut, utan så jämför han då de här kvaliteterna, väsens skilda dragen hos Adam och Kristus. Och sen när vi kommer till den sista tredjedelen, alltså 18 och kapitlet ut, då är det, kan man säga, en sorts sammanfattning utav det som Paulus har undervisat om. Och så långt så läser vi då, föreslår jag, vers 12 till och med 14. Därför är det så, genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden. Och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat. Synd fanns i världen redan före lagen, men synd tillräknas inte där ingen lag finns. Ändå härskade döden från Adam till Mose, också över dem som inte hade syndat genom en överträdelse sådan som Adams. Han som är en förebild till den som skulle komma. Han är alltså en förebild, han är en anti-förebild kan man säga till Kristus. Det är ju typ och antityp som jämförs här. Man kan säga så här också att i den här jämförelsen att Adam står här nu som den gamla tidsålderns, den gamla eonens överhuvud. Under Adam så råder synden och döden. Det är den gamla tidsåldern. Det är den fallna mänsklighetens tidsålder. Och så jämför han med Kristus som är den nya tidsåldern. Och där råder försoningen, rättfärdiggörelsen. Där råder det eviga livet. Det är den nya tidsåldern. De där två går ju inte omedelbart, som jag sa, att jämföra med varandra. Men han gör ändå det inledningsvis för att man ska få en något sånär en uppfattning. Och det betyder, och det här tycker jag är så viktigt att få med. Det är viktigare än vad det ser ut i mina anteckningar. Men det betyder att det där livet i Kristus, i den nya tidsåldern, där vi lever i det eviga livets sfär. Det är utgångspunkten för det kristna livet. Och det här säger jag med sån emfas därför att jag är lite rädd för att många kristna identifierar sig med livet i Adam. Och vi är ju bara människor och vi är ju syndiga. Och man kan till och med citera Troman Luther, om det nu var Luther som sa det, att ja, vi är både rättfärdiga och syndare. Ja, det finns psalmer i psalmboken som talar om livet i Adam. Men det här menar jag leder ju fullständigt fel. Och det är inte alls det som Paulus talar om. Paulus talar ju om att i Adam, ja, det var vi innan vi var troende. Nu är vi ju i Jesus Kristus. Det är ju det som är utgångspunkten för det kristna livet. Och det förstår ni att det blir ju stora skillnader. Visserligen så kommer den där frågan, ja men vi är ju köttslig natur, att leva kvar. För det är vi ju. Och det tar han upp särskilt i Romarbrevet 7. Och dit kommer vi. Men det är en sak. Själva utgångspunkten är att vi är i Kristus. Och att vi lever i gemenskap med Kristus. Så, och det här tror jag är sån här generalfel ibland många, många kristna. Jag undrar om inte till och med jag har läst att Martin Luther har talat om och jämfört med att vi är så att säga i Adam och i Kristus, vi är ett både och. Men då är jag ganska säker på, nu har jag inte det stället klart för mig, men så tankegången finns där och den leder oss fel. Men tankegången skulle väl egentligen vara den, om vi säger att vi är rättfärdiga syndare, att vi har kvar den köttsliga naturen. Det kan man ju inte säga annat. Men det är inte det vi talar om. Den köttsliga naturen, den har vi också i Jesus Kristus. Men utgångsläget måste vara solklart, menar jag. Vi är i Jesus Kristus och utifrån det lever vi våra liv, tänker vi och teologi och så vidare. För ska vi hamna i den här kluvenheten att vi är på båda ställena, så blir det vare sig hackat eller malet av, ja, vare sig det ena eller andra. Så det här är en viktig punkt. Och det kan du ha i bakhuvudet när du läser de här verserna i femte kapitlet, så kanske det blir tydligt. Nu är ju inte, som jag sa, Paulus tanke här att presentera livet i Adam. Utan det är våra tankar som liksom fastnar där på något sätt. När det talas om att döden kommer över alla människor. Alla har syndat och så vidare, va. Här finns ju i vers, vi tar vers 12 först. Så tar vi 13 och 14 som är mer som en utläggning av vers 12. Vers 12, där påstås alltså att synden kom genom en enda människa in i världen. Och det är ju uppenbart att Paulus här, och det här är lite förvånande, jag ska förklara, att Paulus gör ju här Adam, alltså Adam och Eva, Adam till en historisk person. Adam framställs som den första människan och som en historisk person och som syndabocken, kan man säga, till hela mänsklighetens förfall. Så tänkte inte judarna. Det är därför det är lite anmärkningsvärt. Men det är ju uppenbart att Paulus tänkte så. Sen är ju frågan då, och här är ett litet frågetecken som vi nog får leva med. Om han verkligen menade det i förlängningen, att Adam var en historisk person och var den som är syndabock till alltihopa. Eller om han använde sig av det här som en sorts, ja, som en analogi, alltså som en som ett, för att göra tydligt vad han menar. Där får vi vara lite osäkra. Men att jag nämner det beror på dels därför att Paulus ju faktiskt gör Adam till en historisk person, och dels därför att det har blivit en dogmatisk trosats i kristenheten. Vilket alltså inte är bland judarna. Så i kristenheten talar man om syndafallet. Och om Adam och Eva som historiska personer. Och de har syndat. Och det var de som hade, det, man kallar det för, på engelska heter det original sin. På svenska heter det arvsynd. Det är alltså Adam och Eva som genom sin försyndelse har fört in, kan man säga, tagit emot och vidareförmedlar syndagiftet. Rent biologiskt, håller jag på att säga, för alla människor. Så framställs det. Ja, men hur tänkte judarna om det här då? Jo, då judarna tänkte så här att Adam är ingen historisk person. Utan han är den samlande symbolen för hela mänskligheten. Och det betyder att inom, eftersom Adam då är en symbol för hela mänskligheten, så är Adam också en symbol för varje enskild människa. Så inom varje enskild människa, och det har jag sagt tidigare, så finns i hennes hjärta både gott och ont. Och det betyder att varje människa har ju gjort ont, har ju gjort någon synd någonstans, eller hur? Det vill säga varje människa är en Adam, en syndare. Enligt judisk tro så kan man inte skylla på Adam som en historisk person. Utan enligt judisk person så är varje individ själv ansvarig för de synder man begår. Och Adam är då så att säga den samlande figuren. Så där märker ni, och då blir det ett annat sätt att tänka i den judiska traditionen också i förlängningen sedan när man går vidare. Än vad det har blivit hos oss kristna. Det där vill jag att ni ska kunna hålla reda på. Och att ni ska kunna det där. Och så står det då vidare här. Genom en enda människa, och jag har ett litet frågetecken där alltså. Så kom synden in i världen. Och genom synden döden. Så med synden följer döden. Syndens lön är döden. Och också döden är personifierad. Det står ju i vers 14. Ändå härskade döden. Alltså döden är personifierad och kan utöva sitt herravälde. Han tänker ju väldigt personifierat på det sättet. Och jag tror att det handlar mycket om pedagogik. Men det kanske har mindre betydelse. Det står i 6:21 också. Där står det... Men vad skör ni då för frukt? Jo, det som ni nu skäms för. Slutet på sådant är döden. Ja, där är det inte... Och vers 23, syndens lön är döden. Där framgår det väl inte lika tydligt att det är personifierat. Men jag har några fler sådana bibelställen. Ändå så är det väl uppenbart att Paulus har det vi kallar för syndafallsberättelsen i bakhuvudet. Han har det i minne. Och... Så går han då ett steg längre. Eller han gör syndafallsberättelsen tydlig genom att göra den till en historisk händelse. Nu var det så att också judarna kunde i och för sig tänka sig att koppla synden till Adam och sedan också döden till Adam. Till exempel har du det i första Korintherbrevet 15:22. Jag ska läsa den versen också. Första Korinthierbrevet 15:22. Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. Så kunde också, som sagt, judarna göra. Men Paulus, han tar det ett steg längre. Paulus använder inte ordet arvsynd. Men det var så kyrkan kom att förstå dessa versar. Och då är det så här att ganska tidigt, eller sent beroende på hur man ser det förstås, men i slutet på 300-talet så fanns det en kristen munk som hette Pelagius. Och denne Pelagius i sin undervisning knöt an till den judiska förståelsen av syndafallsberättelsen. Och det betyder att han gjorde varje individ ansvarig för det goda eller det onda som hon eller han gör. Så hade man förmodligen inte tänkt förrän Pelagius kommer och driver den linjen. Han var i Rom vid den här tiden. Och i Rom så fanns det en annan kyrkofader som hette Augustinus. Och Augustinus säger, det Pelagius lär är fel. Därför att om det är så som Pelagius säger, då är individen själv mer eller mindre ansvarig för sin frälsning. Det är du själv som ska göra det goda eller det onda, som ska tro eller som inte kan tro eller hur det nu är. Va? Trycket ligger på individen. Augustinus säger att det är fel. Och det är Augustinus som utformar det som kallas för arvsynd. Det vill säga att varje människa till sitt väsen är syndare. Och inte kan frälsa sig själv. Inte ens hur många goda gärningar man gör. Så här finns en dogmatisk strid som går tillbaka till det här kapitlet och de här avsnitten. Och att jag säger det här, det beror på att vi lever ju med det fortfarande. Och jag säger inte, jo jag kan säga också med Augustinus att Pelagius hade fel. För vad vi förstår och vad vi har gått igenom här, så är ju frälsningen ett gudsverk till 110%. Det Gud har gjort genom Jesus Kristus för alla människor. Det har gjort för alla människor. Om så varenda människa på jorden skulle förneka det. Det är ju ingen skillnad. För Guds verk genom Jesus Kristus är detsamma ändå. Det är ett historiskt faktum, det som Gud har gjort. Alldeles oberoende av vad individer tycker och tänker eller tror eller inte tror. Och det tror jag är en grundläggande insikt för den kristna kyrkan att ha med sig. Men som sagt, där skiljer det sig då ifrån det judiska. Och därför behöver ju inte juden, behöver ju inte ha en korsfäst messias och försoningsoffer i den meningen på samma sätt. För där är det andra saker som är väl så viktiga som just Jesu Kristi död och uppståndelse. Men för oss kristna så är det Guds frälsningsverk i Jesus Kristus som är det helt avgörande, som är absolut nödvändigt. Så här är det olikheter i läran. Men denna kristna lära, 300-400-talet, som vi kallar för arvsynsläran, den går alltså tillbaka på det här bibelstället som vi nu har läst. De verserna som står där. Och då ska jag väl säga det också, och det kanske inte underlättar, men jag måste säga det ändå. Det är ganska så uppenbart, och jag hoppas du kan se det också, att det var inte Paulus avsikt att forma en lära i den här saken. Det är inte det texten handlar om egentligen. Därför det Paulus gör, som jag sa inledningsvis, det är att han lyfter fram de förskräckliga följderna som det blev av livet i Adam. Som en bakgrund för att visa hur mycket härligare livet i Kristus är. Hans tanke var inte att formulera någon lära om arvsynden. Jag säger nu inte att den läran är vare sig rätt eller fel, eller vi kan diskutera hur det ska förstås och så, men det är inte vad Paulus syftar med sitt brev, med de här verserna. Och det tycker jag man ska ha klart. En annan sak som vi ska ha med härifrån, också den 12:e versen, det är ju att Guds tanke var aldrig att människan skulle vare sig synda eller dö, utan leva för evigt. Och här har jag ett par bibelställen i Salomos vishetsbok att hänvisa till. Jag har inte de texterna här. Synden och döden hör inte hemma bland oss människor, menar Paulus. Och det han säger är att återlösningen, friköpandet, återlösningen, befrielsen i Jesus Kristus är alltså en återställelse utav hur Gud hade tänkt från början. Så det är alltså inte så att vi är, vi är naturligtvis fast i detta med synden och döden och Adam. Men det var inte därför Gud skapade oss. Utan vi var ju skapade till Guds avbild och till evigt liv, så att säga, innan syndafallet. Sen kommer då det här med mänsklighetens förfall och Adam, livet i Adam. Och sen kommer Jesus Kristus där han återställer, han tar bort skulden. Vi tror ju så och bekänner så att skulden är borttagen ifrån oss. Vi har fått tillbaka ett rätt förhållande till Gud genom tron på Jesus Kristus. Vi är ju förklarade rättfärdiga, det vill säga vi har ett rätt förhållande till Gud. Det här är ju något absolut enastående naturligtvis. Det här är ju något så otroligt stort. Så att vi kan inte riktigt fatta det. Men det är ju detta som ska predikas och undervisas. Och sitt nu inte och tänk liksom att ja, men vi har ju vår kötsliga natur. Ja, det har vi. Vi kommer till det också. Men den är ganska irrelevant i det stora sammanhanget. Din kötsliga natur och min kötsliga natur är inte så viktig i frälsningshistorien som vi kanske vill göra det till ibland. Utan det är livet i Kristus som är det viktiga, som är det stora. Romarbrevet 8:10 har jag skrivit. Där står det, vi ser. Men om Kristus bor i er eller ibland er, är visserligen kroppen död för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Okej, till sist då, fortfarande vers 12 innan vi tar vers 13 och 14. Vad menar då Paulus när han säger att alla har syndat och att döden kommer över alla människor? Och då finns det två möjliga svar. Och det här är rent språkligt vad jag förstår, två möjliga svar. Och de bygger på det där med det kristna, det som blev det kristna och det judiska sättet att tänka. Därför att antingen så är det så att, om vi tar det judiska först, att varje människa upprepar Adams försyndelse. Så tänkte ju judarna. Ingen är fullkomlig alltså. Utan var en av oss är en liten Adam. Antingen så är det det han tänker när han säger att alla har syndat och att döden kommer över alla människor. Eller så tänker han att var en av oss är inkluderad så att säga i Adam. Och då är det ju Adam som är huvudet för alltihopa, va? Det förändrar ju inte våran situation. Den är ju lika mörk och illa om du har det ena eller andra sättet att tolka eller förstå Paulus. Men jag nämner de här två ställena eftersom det faktiskt har betydelse för hur vi sedan predikar och undervisar. Och eftersom det ofta talas om det här med läran om arvsynden och så, va. Jag tror inte att det är Paulus syfte att framställa någon arvsynslära. Men det har blivit den allmänliga kyrkans lära. Och jag säger inte att det är fel. Jag säger snarare att den är riktig. Den som hade fel var Pelagius som försökte hålla fast vid den judiska traditionen och på så sätt onödiggjorde Jesu Kristi verk. Vi hade klarat oss utan Jesus egentligen. Sen kommer vi då till vers 13 och 14. Och när det finns ju en forskare som heter, eller en präst rättare sagt, exeget John Stott. Han menar att vers 13 och 14 närmast är som en tolkning av vers 12, alltså ett förtydligande. Och då betyder det att han har detta med den här arvsynsläran i bakhuvudet. Och så säger han i vers 13 och 14 att det står där att synden fanns redan före lagen. Det betyder att det inte är lagen som gör att vi blir syndare. För om vi inte har någon lag, för det hade ju inte de som levde innan Mose. De hade ju ingen lag. Annat än det de kände på sig då i sina hjärtan. Men de hade ju inte fått de 10 budorden, för det fick ju Moses. Men även innan lagen kom så dog ju människor på grund av synden. Så synden och döden finns där redan. Och det menar John Stott då, att de där verserna, det liksom lyfter ju upp det här igen, att det ändå handlar om en sorts arvsynd. Vi är helt enkelt förlorade där. Och så säger han vidare att det större sammanhanget, och dit har vi inte kommit ännu, men från vers 15 och framöver, resten av kapitlet, talar alltså samma språk som vers 12. Nämligen talas om en enda man, om Adam, om synd och död och förgängelse och att det drabbade alla människor. Så det är inte bara att en felskrivning av Paulus i vers 12 eller att det är ogenomtänkt, utan tanken finns faktiskt med hela vägen. Och sen så är det ju det tredje skälet som kanske är det starkaste, nämligen det som vi har sagt nu flera gånger, att Paulus jämför ju Adam och Kristus. Det är ju hans huvudpoäng med den jämförelsen. Att alla är syndare i Adam. Och att alla är rättfärdiggjorda i Kristus. Så det är ju uppenbart att Paulus lyfter och driver den tanken. Att i Adam, utan Kristus, är vi förlorade. Men i Kristus så är vi återlösta, återställda. Jag tror att en förklaring till att det här är så svårt att förstå för nutidsmänniskan, västerlänningen tänker jag på då, inte på afrikanerna tänker jag. Jag tänker inte på asiaterna där de flesta kristna finns. Utan jag tänker just på oss västerlänningar. Nämligen att vi har så svårt för det här med kollektiv skuld. Vi är ju individualister allihopa och var och en ska svara för sitt och var och en ska göra sitt och så. Så är det inte i andra kulturer. Men det är faktiskt bibliskt att tänka sig kollektiv skuld. Adam har vi ju sett, Ett annat exempel, det är ju, det fanns en man, om ni kommer ihåg, han som hette Akan, då när de skulle inta det utlovade landet. Och så skulle de, om jag minns rätt här nu, så skulle de till spillo ge. Och så hade Akan stulit undan en del av det där krigsbytet för egen räkning. Och så står det att det därför blev Herren vred på hela Israels folk. Alltså inte bara på Akan, utan på hela Israels folk. Så det finns sådana bibelställen där det faktiskt talas om kollektiv skuld. Men som sagt, i vår kultur så är det en svår tanke. Och därför det kanske det som gör att det blir svårt att förstå sådana här bibelställen också. Jag har en massa bibelställen här, men jag tror vi får hoppa över dem. Och så har jag skrivit så här sammanfattningsvis. Att Adam förde in synden i världen, men varje människa ansvarar för sin egen synd. Då har man fått med så att säga båda. Både den judiska och den kompletterande paulinska förståelsen. Okej, Adam, syndabocken, förde in synden och det är kollektivt. Men varje individ ansvarar för sin egen synd. En annan sån där slutsats som man kan ta till sig eller fundera över, det är ju det här jag hämtat från Fitzmaier. Jag tycker inte jag kommer undan det. Men han säger att detta om Adam och Eva var historiska personer, det menar han en icke-fråga. Kan ni fundera på? Det är alltså inte syftet med Paulus tanke här, att det skulle vara det viktiga. Sen är det då så här att det kan vara så, om vi nu har gjort dem vers 12, 13, 14, så kan det vara så att till och med att Paulus själv är medveten om de här frågeställningarna som jag nu har tagit upp. Han kanske är medveten om att jämförelsen mellan Adam och Kristus blir ohållbar i förlängningen. Och därför så skriver han som han gör i vers 15 till och med 17. Och då läser jag de verserna. Dock är det inte med nåden som med syndafallet. Ty om de många har dött genom en enda människas fall, så har ännu mycket mer Guds nåd och gåva överflödat till de många genom en enda människas nåd. Det här är själva syftet då med hela hans resonemang här i femte kapitlet. Han vill inte att vi skulle fastna i det där med Adam, utan han vill att vi så mycket mer Guds nåd och gåva överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd. Vers 16. Inte heller kom gåvan som följd av en endas synd. Domen kom genom en enda och drog med sig fördömelse. Den fria gåvan däremot kom efter mångas överträdelser och ledde till ett frikännande. Ty om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denne ände, hur mycket mer ska då inte de som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denne ände, Jesus Kristus? Här är framförallt två stycken skillnader som man kan lägga märke till. Det första är då, som det står i den femtonde versen, att det går inte att jämföra nåden med syndafallet. Jag reagerade på översättningen där, syndafallet. För enligt judisk tro och i skriften, alltså GT, så finns det ju inte något syndafall i den meningen. Så jag tittade efter där i grekiskan, och jag är väl inte någon expert på grekiska som Erik är, men där står paraptoma, som snarast betyder överträdelse. Att man alltså har en försyndelse, han har begått en synd. Och så tror jag det står i Bibel 2000. Där står det på ett annat sätt. Så att här har man använt ordet syndafall. Jag säger inte att det är fel, men det är ju så laddat det ordet med tanke på det vi pratade om. Men det går alltså inte att jämföra nåden med överträdelsen, syndafallet, med missgärningen. Det går inte att jämföra de två med varandra. Därför att den överflödande nåden, som det står i vers 20 sen längre ner. Längst ner står den överflödande nåden. Den eskatologiska nåden. Den gränslösa nåden och barmhärtigheten från Gud. Den är ju ojämförbar. Det går inte att jämföra den som om det vore någonting positivt. Och så jämför man det med det negativa. Och tro att det ska balansera varandra. Det finns inga möjligheter att göra en sån jämförelse. Utan nåden är så mycket, till sitt väsen så mycket annorlunda. Och så otroligt gränslös och stark. Så att allt annat bleknar ju i förhållande till nåden. Den nåd som vi lever i dessutom. Kom ihåg det. Därför som vi inte ska tillmäta den där kötsliga naturen såna väldiga, ge den så väldiga proportioner när vi kommer till 7:e kapitlet. Utan det är Guds nåd som är det stora. Det står till och med så här. Nu ska vi se här. Att den har överflödat. Det står ännu mycket mer Guds nåd, står det. Ännu mycket mer i grekiskan hyper. Som betyder att det är inte bara ett överflöd, utan det är mer än ett överflöd. Ännu mycket mer. Det bryter igenom överflödet. Det måste se bortom överflödet. Överflödernas överflöd. Det är ord som Paulus använder. Så det går som sagt inte, och detta är den fria gåvan som ges till oss människor. Det är den ena skillnaden. Så finns det en annan skillnad också som jag vill du ska lägga märke till i vers 17. Där står nämligen att en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denne ände. Och sen står det då inte att Gud och härskade över oss människor. Men det står inte att Guds nåd nu ska härska över oss. Utan vad står det? Jo, det står att det som mottar den överflödande nåden, slutet på vers 18, det är de som ska regera i liv. Så att när vi var i Adam och så, och då var vi liksom under synden, och vi var slavar under synden, och döden härskade över oss. Men när vi är i Kristus, då är det inte så att nu är vi i Kristus och Kristus härskar över oss, utan nu är det så att nu är vi i Kristus och vi härskar i liv. Det är gåvan. Gåvan är alltså översvallande stor, och gåvan gör att vi har möjlighet att vandra i ett nytt levande. Det ligger alltså hos dig och mig. Inte som en prestation för att bli frälsta, utan som ett resultat av frälsningen. Läs det noggrant en gång till, så ser ni precis vad som menas. Till om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom den ände. Hur mycket mer döden fick herravälde. Hur mycket mer ska då inte den som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv? Det är alltså den som har mottagit som regerar i liv. Och det tycker jag är en viktig vers att lägga märke till. Där ser vi ju det förresten igen. Nu har vi talat om hur Gud verkade i Jesus Kristus. Rättfärdighet, försoning och så vidare. Alltihopa. Och detta gäller alla människor. Och det gör det verkligen. Det är objektivt. Men det gäller alla människor i och genom Jesus Kristus. Men här står det de som mottar denna gåva. Det finns alltså ett sådant perspektiv också. Och det är den subjektiva rättfärdiggörelsen. Så vi ska vara de som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva. Och jag kan inte nog liksom, man kan inte hitta tillräckligt med ord för att beskriva detta, att vår kallelse som kristna, det är alltså att ta emot en överflödande nåd. Det är vår livsuppgift. Det är att tillgodogöra oss det här som Kristus har gjort. Som han hela tiden kommer till oss genom evangeliets ord. Vår huvuduppgift, meningen med livet, är att ta emot detta. Och som ett resultat härska i liv. Och kom nu inte dragarens med den kötsliga naturen igen. Vi kommer dit så småningom. Men den har inte lika stor betydelse som det vi talar om här och nu. Jag tänker också på när det står här att människorna, de som har tillägnat sig, de som har tagit emot den här överflödande nåden, att det är de som ska regera i liv. Då tänker jag på Anders Nygren, biskopen och professorn. Han som skrev Romarbrevets kommentar 1947 var det väl, och den är fortfarande aktuell i mångt och mycket. Kommer ni ihåg det jag berättade? Att den där sentensen i Romarbrevet 1:17 är det väl. Den, hur är det så? Genom tron, den rättfärdige ska leva genom sin tro. Så står det, va? Den rättfärdige ska leva genom sin tro. Det här kan då översättas på lite, kasta om orden lite grann. Och det gör Anders Nygren, för han menar att temat, särskilt när vi kommer till de här kapitlen nu, det är detta. Den genom tron rättfärdige skall leva. Det är en fantastisk översättning och en fin tanke. Så Anders Nygren menar att det är så man både ska översätta och förstå det. Den genom tron rättfärdige skall leva. Det är vår kallelse. Och vi skall leva i Jesus Kristus, i den helige ande. Det är så vi ska leva. Vi ska leva alltså utan den där skulden, utan det dåliga samvetet. Alltså våra tillkortakommanden och kötsliga naturen, det finns där, va? Men vi ska leva som om det inte fanns. Eller vi ska hantera det på ett sådant sätt så att vi ändå vandrar i liv. Och det går att hantera på ett sådant sätt så att vi faktiskt vandrar i liv. Och då kommer vi till den sista delen där. Det är vers 18 och kapitlet ut. Alltså, liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiggjorda på grund av den endes lydnad. Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. För att liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten som leder till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Det kan ni ju läsa sagt en gång till. Och så ska jag säga det här då i vers 19 och 20. En tanke som ni ska ha med er och som jag tycker är fantastisk. Jag vet faktiskt inte riktigt var jag fått den ifrån. Men även någon av de där kommentatorerna jag har läst. Paulus sammanfattar vers 12-19 med att stryka under att vi är syndare och rättfärdiga. Eller rättfärdiga och syndare. Inte på grund av eget val. För vi valde ju inte att tillhöra Adam. Vi är alltså inte rättfärdiga eller syndare på grund av eget val, utan på någon annans val. Vi är delaktiga i Adam eller i Kristus. Det är vår tillhörighet som bestämmer vårt öde. Vem tillhör du? Och plötsligt så är det ju som så att, ja men tack gode Gud, det står inte och faller med mig eller min tro eller min teologi eller mitt beteende, min moral. Utan frågan, grundfrågan är, vem tillhör jag? Vem är Herren i mitt liv? Visst är det underbart? Så var det för Adam och Adams barn. De var syndare på grund av att de tillhörde där. Så är det med oss kristna. Vi är rättfärdiggjorda därför att vi tillhör Kristus. Vi har ett rätt förhållande till honom. Gud gör vår tillhörighet tydlig i våra liv genom lagen, vers 20. Därför att när lagen kommer, Guds ordet kommer till dig, då drabbas du utav Guds ord eller utav lagen, utav Toran. Men hur drabbas du? Vilka effekter får det i ditt liv? Hur hanterar du ett sån drabbning utav Guds ord? Det visar vilken tillhörighet du har. Därför att om du lever i Adam så kommer du under fördömelsen. Men lever du i Kristus så har du en försvarsadvokat som du hänvisar till. Så när Guds ordet drabbar oss och när lagen drabbar oss, när Guds ande kramar om oss, så kommer det fram hurdana vi är, vem vi tillhör. Och därför så är det som Paulus säger här. Lagen kom in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Ju mer jag har gjort bort mig, ju mer jag ser mina överträdelser, mina tillkortakommanden, ju mer jag tänker på hur eländig jag har tänkt och fungerat i många avseenden, desto mer överflödar nåden. Men det som är viktigt för mig är ju att då inte bli nedstämd och gå ner i diket och försvinna där. Utan att stå kvar i Kristus, det här är lite psykologi i det här, stå kvar i Kristus och förstå hur värdefullt Kristi verk är för mig. Och som sagt, ju eländigare jag upptäcker att jag själv är, desto värdefullare blir Guds nåd och förlåtelse. Och därför så är det som så att en människa som är en kristen och lever som kristen decennium efter decennium, och som ser, som hör, ser och förstår något utav det jag har talat om nu, kommer inte bara att bli mer och mer fylld utav Guds ande, bli mer och mer förtröstansfull, utan kommer också att känna sig själv allt bättre i sina tillkortakommanden. Det hänger ihop. Och ju mer jag lär känna mig själv genom att bli upplyst av Guds ord och utav Guds ande, desto mer beroende blir jag av Guds nåd. Och det är det som är det fina i sången. Det är så det ska vara. Och därför så är det så tragiskt att möta människor som har varit kristna kanske i decennier, men som går där med sin böjda rygg och som aldrig får tag på evangeliet, aldrig bärs av evangeliet. Att inte kan tillgodogöra sig en överflödande nåd. Sannolikt tror jag är förklaringen den ofta att man förstår inte att man är i Jesus Kristus. Man tror att man är i Adam. Och det är därför som det här är så viktigt, som vi har talat om i det här kapitlet. Livet i Adam, det var livet i otron, i mörkret. Men sen vi kom till tro på Guds verk, på Guds frälsningsverk i Jesus Kristus, och kopplade samman med honom, byggde våra liv på honom, så är allting förändrat. Och det måste få vara den djupa tillhörigheten i våra liv. Att vi är inlämnade i Kristus. Vi är upptagna i Guds hushåll. Vi är inlämnade i Kristus. Vi är byggstenar i den heliga andes tempel. Så ska du se på dig själv. Sen när vi kommer till kapitel 6 som ju handlar om dopet, kapitel 7 om lagen och kapitel 8 om livet i den heliga ande, så kommer precis den här tesen som jag nu har gjort mig till tolk för att följa med. Vi har nämligen tagits ut ifrån ett sammanhang, vi har försatts i ett annat. Och det är ju precis vad dopet handlar om. Vi blir döpta, den gamla människan blir död och begraven. Och vi uppstår som den nya människan. Innan var vi otroende människor. Och den otroende människan begravs. Det är slut med det livet. Nu uppstår vi som trons människor. Nya människor. Och vi kopplar samman med Jesus Kristus. Ja, men låt oss då ta det på allvar. Låt det få vara grundvalen för ditt liv. Och var inte på båda ställena fram och tillbaka. Det blir aldrig någon ordning på det. Utan det är först när vi blir rotade i Kristus, som Paulus skulle ha skrivit på ett annat ställe, som vi kan glädja oss över det som Gud har gjort i Jesus Kristus. Det här är alltså nu grunden för det kristna hoppet. Det står ju i slutet där på vers 21 då. Att nåden skulle få herravälde, eller att vi skulle regera i herravälde genom rättfärdigheten som leder till evigt liv. Och så kommer det igen då, genom Jesus Kristus vår Herre. Det är inte egen prestation. Det är livet i Jesus Kristus vi talar om. Jesus Kristus har uppstått från de döda. Han lever för evigt, han kommer aldrig mer att kunna dö. Det är i honom vi lever. Vi är upptagna i honom. Förvisso sant att vi har kötslig natur och så vidare. Vi kommer tillbaka till det. Men det är inte det som är grunden för det nya livet. Utan det är det som Kristus har gjort som är grunden för det nya livet. Låt oss be. Herre, så tackar vi dig för att vi har tillgång till ditt ord. Vi tackar dig för att vi får leva i Jesus Kristus. Och nu ber vi, kära himmelske fader, att du ska låta ditt ord utbreda sig ibland oss och i vårt inre. Att vi kan trösta, uppbygga, förmana varandra genom ditt ord och genom din ande. Herre, låt oss få lära känna dig på höjden, bredden, längden och djupet. Vi tackar dig för att vi har tillgång till vittnesbördet. Vi tackar dig för att vi kan läsa innantill. Vi kan meditera, vi kan bedja. Herre, kom du och möt var och en av oss på djupet och fyll oss med ditt goda. Herre, vi vill höra till dem som tar emot den överflödande nåden och som lever av den. Tack Herre att du har tagit emot oss. Herre, hjälp oss nu att vandra på det sätt som du vill. I Jesu namn. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är Romarbrevet vi håller på med och det här var del 20. Vill du lyssna till det i kyrkan så är det i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30. Och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Det finns också ett sätt till att lyssna till bibelförklaringarna. Det är på Värnamo församlings hemsida som då är Värnamo pastorat, eller Värnamo pastorat ska vi skriva, .se. Och klicka på Kristet liv och sedan undervisning och då kommer du till bibelförklaringar. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Efter sändningens slut så får du lyssna till Missionskyrkans sändning från Radio MF. Och du får höra söndagsgudstjänsten där. Ha en skön och välsignad vecka.